Varmt välkomna till den socialdemokratiska podden Under päronträdet. Idag så kommer vi att spegla lite om det kyrkoval som stundar den 19 september nu 2021. Vi kommer idag att samtala med Vanja Lundby-Vedin som har en lång facklig och politisk erfarenhet. Vi kommer att uppdatera lite om vår politik, vad vi har drivit under denna mandatperiod men också lite om våra förväntningar under nästa mandatperiod. Så stanna kvar och lyssna in den socialdemokratiska podden Under päronträdet. Då säger jag varmt välkommen till Vanja Lundby-Vedin.
Tack så mycket.
Du och jag ska idag samtala om det kyrkoval som stundar den 19 september och jag tänkte faktiskt vi skulle inleda vårt samtal med att prata lite om vad vi socialdemokrater har gjort under denna mandatperiod för att ge ett kvitto till alla våra väljare och medlemmar. Vad är det du vill specifikt lyfta upp som du är stolt över att vi socialdemokrater har drivit igenom under denna mandatperiod?
En fråga som jag tycker är viktig. Det är att vi som socialdemokrater la en gruppmotion till kyrkomötet som ju är nationella demokratiska organet i kyrkan. Vi la en motion om att vi tyckte att kyrkan skulle utveckla en klimatstrategi. Det pågick redan arbete och mycket arbete på en del sist, men vi hade inte samlat någonting på nationell nivå. Och det har resulterat i att nu har vi ett gemensamt arbete där man nu kan miljödiplomera både stift och församlingar och kyrkan ligger en bra bit längre fram när det gäller miljö- och klimatfrågor och det tycker jag är viktigt. Det handlar om att med ett språk i kyrkan, det handlar om att vårda skapelsen.
Jag vet att många nu utifrån detta beslut så är det många av de förtroendevalda som får genomgå de här utbildningarna när det gäller miljö. Mm. Så det är ju ett jättebra kvitto att vi alla liksom har vårt stöd till stacken.
Ja, men det är verkligen viktigt och jag tänker att kyrkan måste med sin grundläggande värderingar och sin tro så handlar det om att just verkligen vårda skapelsen och se till att vi den här världen kan vi lämna över med gott samvete till våra barn och barnbarn.
Är det några andra frågor som du tycker att de här vill jag passa på nu att lyfta som ger liksom en insyn på allt det politiska arbete och processer som vi håller på med som förtroendevalda inom kyrkan?
Jag tänker ju den fråga som vi har jobbat mycket med men kanske inte har vi flyttat framåt lite smått, men det är ju den här frågan om att kyrkan var ute redan för mer än 10 år sedan och tog beslut om könsneutrala äktenskap. Alltså ska alla ska ha rätt att gifta sig i kyrkan oavsett hur brudparet där ser ut, om man är samma kön eller olika kön. Men det är inte så att alla präster har skyldighet. Och vi tycker att det ska inte vara någon diskriminering. Och vi tror att man kan känna sig diskriminerad om inte alla präster faktiskt har ansvaret för att viga också homosexuella par. Och den frågan har vi försökt jobba vidare med. Vi har kommit en bit på väg, men den kommer vi att fortsätta jobba med också. För jag tror att det här är en central fråga i kyrkans människosyn.
En annan fråga som jag tänkte passa på att lyfta med dig, det är utifrån din långa, gedigna, fackliga erfarenhet. Det är ju att varför kan vi inte få till stånd ett avtal där vi säger klart och tydligt att hela kyrkan, oavsett om det är stift eller det är kyrkan i pastoratet och så vidare, att vi alla förhåller oss till när vi gör olika upphandlingar av att det är schyssta villkor, att de har kollektivavtal och så vidare. Varför kan vi inte ställa de kraven idag, tycker du?
Vi kan jobba vidare på nationell nivå med att få ännu tydligare rekommendationer. Men kyrkan fungerar inte som en koncern där nationell nivå kan tala om för församlingarna vad de ska göra. Varje församling bestämmer själv. Och därför är det så viktigt att vi har det med i vårt valmanifest. Att vi socialdemokrater, när vi sitter där i kyrkofullmäktige och kyrkoråd i varje församling, att vi där ska försäkra oss om att vi kräver kollektivavtal vid upphandlingar. Så att det är, även om man skulle önska att det skulle bara liksom gälla alla, så är det vi socialdemokrater som får vara garanten för det. Mm. Jag ser inte att någon annan nomineringsgrupp, som jag vet i alla fall, har den frågan uppe.
Om vi tittar tillbaks i backspegeln på det senaste valet, så gjorde vi socialdemokrater en stor framgång i det valet. Och vad förväntar du dig av det val som nu stundar, Vanja?
Ja, jag förväntar mig nog att vi ska kunna göra ännu bättre. Just därför att jag tror att vi som är kyrkopolitiskt aktiva mer och mer känner och också går ut och talar om det här valet som ett val som... Det är ett kyrkoval, men om vi tittar på vilka frågor vi går till val på, så är det väldigt grundläggande socialdemokratiska värderingar som skulle lika gärna kunna hanteras i ett annat sammanhang. Och det tror jag att vi måste bli tydligare med att säga, att det här är inte, det är inget speciellt som ligger någonstans där borta i kyrkan, utan kyrkan är verkligen mitt i byn, är mitt i våra socialdemokratiska värderingar. Och det tror jag att vi måste vara tydliga med, att vi tar kamp för människovärdet och medmänskligheten. Men vi sätter också stopp för all form av diskriminering, rasism, främlingsfientlighet. För vi vet att de krafterna finns också som vill utvecklas i kyrkan. Alltså, då tänker jag på Sverigedemokraterna som ju finns där idag och säkert också vill göra ett bra val.
Vilka utmaningar står vi inför när vi då tittar in i nästa mandatperiod? Vi har ju nu under denna perioden hört om att vi har tappat en hel del medlemmar, och det ger ju ekonomiska konsekvenser och så vidare, och vi försöker hitta nya vägar och rationalisera vissa saker och så. Men vad är de största utmaningarna som du ser det för nästa mandatperiod?
Jag tänker ju att det där du säger nu är ju en inomkyrklig utmaning. Vi måste ju klara av att vara kyrka i hela landet, även om vi tappar medlemmar och även om vi får en sämre ekonomi. Så det tänker jag, det ska vi klara av. Men jag tänker annars att de stora utmaningarna handlar om att bidra, i vilken mån kyrkan kan bidra till att vi får ett samhälle som håller ihop. Ett samhälle där alla människor har samma värde och samma rätt. Och det tror jag är den absolut viktigaste frågan, både på det politiska planet men också inom det vi kallar civilsamhället, där kyrkan finns och många andra bra organisationer som vi företräder och som vi vill ge ska få kraft. Alltså kyrkan är navet många gånger kring lokalsamhället när det gäller att kunna utveckla ett gott samhälle för alla människor. Och det tror jag är utmaningen för oss alla inför de kommande åren. För pandemin som vi är mitt i nu, den har ju visat att den har ju inte lett till att vi har kommit närmare varandra i våra villkor, utan precis tvärtom. Samhället har glidit isär, arbetslösheten ökar, de som är utsatta redan blir ännu mer utsatta och så. Så att jag tror att det är en utmaning som kyrkan måste anta utifrån sitt sammanhang, alltså utifrån att vi är en kyrka, att vi verkligen bryr oss om alla människor och har ett ansvar för alla människor.
Nationellt så har man ju iklätt alla våra funderingar och erfarenheter och så vidare i ett politiskt valmanifest. Vad är där i det som du känner dig stolt över, som du också vill ta tillfället i akt och lyfta?
Jag tänker att jag har redan nämnt flera av de frågorna, men jag nämner det väldigt kort. Det är kampen mot all form av diskriminering, och att vi vill att inom kyrkan men också i samhället. Och vi vill att kyrkan verkligen ska i alla lägen stå upp mot rasism och främlingsfientlighet. Vi vill ha en öppen kyrka. Vi vill att alla medlemmars röst ska vara lika mycket värd. Så därför vill vi kämpa för att fortsätta att ha val både till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Så att med alla nivåer. Där finns nomineringsgrupper som tycker andra saker, som tycker kyrkan ska vara mer till för de som är aktiva i kyrkan. Vi tycker att det är alla medlemmars kyrka. En fråga jag inte har nämnt, det är att vi jobbar mycket för på det lokala planet då. Och jag kan gå till min församling, där har vi genomdrivit det, att all barn- och ungdomsverksamhet ska vara avgiftsfri. Det är samma sak där, en del tycker att man kan väl gå till kyrkoherden och få ett bidrag. Det är väl bra så om man ska åka med på ett konfirmationsläge till exempel. Men vi tycker att det ska vara lika för alla. Ingen ska behöva stå med mössan i hand för att man inte har ekonomi i familjen. Så det är en viktig fråga. Miljöfrågan har jag nämnt, den vill vi driva på. Vi vill driva på det internationella solidaritetsarbetet. Vi tycker fortfarande, och den frågan är viktig, att vi måste jobba för att kyrkan ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Och det är inte så att kyrkan är en dålig arbetsgivare överallt. Det finns många bra församlingar, men vi kan bli bättre. Kollektivavtal finns i hela kyrkan, men vi ska också se till att alla blir delaktiga, har en bra arbetsmiljö, får utvecklas i sitt jobb. Det är självklarheter för oss, och det finns ett jämställt ledarskap i kyrkan. Så den frågan vill vi särskilt lyfta, och det vet jag inte att det är någon annan nomineringsgrupp som lyfter det, och det är viktigt för oss. Det är en profilfråga för oss som socialdemokrater verkligen.
Vad tror du blir de största och mest utmanande frågorna nu under valrörelsen? Både liksom hur vi tror de andra kommer att agera, alltså nomineringsgrupperna, men också för oss själva i form av debatter och så.
Alltså jag tror en sån fråga som känns så fånig, om jag får säga, uttrycka det på det sättet, det är att det finns nomineringsgrupper, till exempel de som heter partipolitiskt obundna, PUSK. Mm. De har som främsta vallöfte att de ska jobba för att få bort politiska nomineringsgrupper, alltså nomineringsgrupper som hör till politiska partier. Mm. Alltså vi socialdemokrater till exempel. Och det är som om det vore lite finare att vara partipolitiskt obunden, men in i kyrkan så är ju alla nomineringsgrupper lika politiska. Man har ju en egen politisk dagordning för vad man vill genomföra. Så att det där är en lek med ord egentligen, för att de känner sig lite hotade av oss. Därför att vi är starka, vi har en god organisation. Och jag hoppas verkligen att inte våra medlemmar och sympatisörer tycker att det är lite fina att vara partipolitiskt obunden i kyrkan. För det är det verkligen inte. Utan röstar man på Socialdemokraterna så vet man vilka grundläggande värden man röstar på. Det tycker jag är väldigt viktigt. Så den frågan tror jag tyvärr liksom förra valet kan komma upp. Men sen tror jag också, om vi ska säga vad som kan komma mest upp, det är väl de här värderingarna. Det är alla de här värderingsfrågorna. Och det beror på vilka vi sätter oss i motsats till. Jag tänker att vi ska inte i första hand gå in och ha stora debatter med centerpartisterna i kyrkan eller kanske borgerligt alternativ. Jag tror att de stora skiljelinjerna, vi har olika uppfattningar än dem i en del sakfrågor, men de stora skiljelinjerna ligger ju mellan de grupper som vill se en demokratiskt öppen folkkyrka och de som vill stänga kyrkan för de som inte är medlemmar.
I det senaste valet, jag vet när vi samtalade då, så var vi båda, du och jag, stolta över att partiet verkligen lyfte upp de här kyrkopolitiska frågorna och man liksom marknadsförde det och var en aktiv aktör. Och varför väntar du dig nu av partiet här under dessa månaderna som nu återstår fram till den 19 september? Vad vill du att partiet ska göra för att det ska mobiliseras ännu mer?
Ja, men jag vill ju att partiet ska göra det som partiet ska. Alltså partiet ska vara med och delaktig, för det är inte vi som är kyrkopolitiskt aktiva som går till val, utan det är partiet som går till val. Sen får vi som är aktiva i kyrkan naturligtvis ha det tunga lasset och vara de som kanske är ute och debatterar. Men att partiet är med organisatoriskt, är med och stöttar, är med och ser till att alla våra aktiva medlemmar också är aktiva i det här valet och bidrar med det de kan bidra med. Och det tänker jag att jag förväntar mig. Och jag har ingen oro för det. För jag vet att vår partiordförande Stefan Löfven har verkligen uttryckt hur viktigt det är att vi är med och är aktiva i kyrkan. Därför att kyrkan har en så pass viktig roll i vårt samhälle. Så att jag känner mig trygg i det och hoppas också att alla våra sympatisörer som normalt röstar på Socialdemokraterna i valet också verkligen går till vallokalen den 19 september. Eller kanske om pandemin är som den är, verkligen i god tid går och poströstar.
Vad tror du liksom kommer att bli de där stora viktiga frågorna under nästa mandatperiod? För ni som sitter i kyrkomötet, för den som inte är kanske så påläst, så kan man väl säga att kyrkomötet är som kyrkans riksdag. Och ni får ju många inputs över liksom tendenser och så vidare, vilka utmaningar och allt som vi står inför. Så vilka av dem som ser du som liksom de stora drivkrafterna från oss som behöver mycket politiskt mod?
Det så tänker jag att det finns en inomkyrklig fråga som jag sa tidigare, och det är det här: hur ska vi på nationell nivå kunna bidra med stöd till församlingarna så att de kan jobba fullt ut med sin verksamhet och inte behöver oroa sig för hur man ska klara digitaliseringen eller olika former av administrativa system och sånt. Allting sånt ska vi kunna vara med och stötta ifrån den nationella nivån. Mm. Så att resurserna läggs på att finnas i aktiv handling ute bland människor i församlingen. Det tror jag är en viktig fråga för kyrkan. Men sen tänker jag att det här att vi ser ju i stora delar av västvärlden hur det demokratiska utrymmet minskar. Hur skillnaden mellan människor i en del länder verkligen ökar. Det finns ju oroande tendenser i flera europeiska länder. Inte minst Ungern och Polen, men också i andra länder. Och jag tänker att kyrkan måste vara de som verkligen också är med och går i spetsen för människovärdet. Och går i spetsen för att vi får ett samhälle som håller ihop. Det tror jag att få kyrkan att göra det överallt, från på nationell nivå, i stiften, i varje enskild församling. Att alltid stå upp när människovärdet hotas. Och det behöver inte vara bara inom kyrkliga arbetet, utan man ser att det är samhället som hotas människovärdet. Då ska kyrkan stå på barrikaden för människors lika värde och rätt. Det tycker jag, och det kan vara inom olika områden, men det är nog den frågan som vi måste ta oss an. Liksom frågan om miljön som jag nämnde tidigare. Vi måste fortsätta att jobba för att vi får en klimatpolitik som gör att vi klarar av att vända den negativa utveckling som vi ser nu.
Nu under denna mandatperiod så har vi kunnat se de senaste, i alla fall 2 åren, att behovet av våra diakoner bara ökar och ökar. Och du var själv inne på det utifrån din samhällsanalys här. Hur ser det ut? Hur mycket tror du vi behöver till backa upp diakonerna i deras arbete och så vidare? För det både handlar om ekonomi, men det handlar ju också om deras arbetsmiljö som har också förändrats, därför att många av de socialt utslagna är mycket desperata. De agerar ibland mycket destruktivt och så vidare. Hur ser du på dessa frågorna och vad kan vi göra tillsammans här?
Alltså jag tänker att mycket av det som diakonerna gör är ju ett arbete som är, så att säga, man ger en extra dimension till det samhälleliga sociala ansvaret. Att man kan se till att människor får ännu mer omsorg, ännu mer stöd. Och man finns där när det samhälleliga stödet inte riktigt räcker till. När maskorna i välfärdsnätet blir lite för stora, då finns diakonin där. Men den kan ju inte finnas där hur långt som helst. Och då är det en viktig fråga för diakonin, och där kan vi vara med och stötta som förtroendevalda. Då är det verkligen viktigt att man har, vi brukar prata om en profetisk diakoni, att man också ger uttryck för när man ser att samhällets orättvisor är stora. När man ser att det är saker som samhället borde kunna gå in bättre. Och där tänker jag att det är viktigt då att vara som vi, en nomineringsgrupp som också har en tydlig koppling till de som sitter på politiska mandat i kommuner och landsting och riksdag. För där kan vi göra en insats också med att stötta och trycka på våra partikamrater. Så att jag tänker att där finns en viktig roll för oss som förtroendevalda. Men också att vi, många av oss förtroendevalda men också andra, är med och stöttar som volontärer i kyrkan. För det kommer att behövas. Vi kommer att behöva volontärer som kan hjälpa till med delen av det här arbetet som är diakonin. Att stötta. Jag tänker nu senast, nu står vi här och pratar du och jag i slutet av februari, men det är bara 2 veckor sedan, och det är kanske en vecka sedan som kyrkorna öppnade sina portar för människor, annars riskerar att frysa ihjäl om man var hemlös för att det var för kallt. Och då kan inte det vara några enskilda diakoner som öppnar kyrkan eller präster. Då måste det finnas volontärer som hjälper till. Och där tänker jag att vara medmänniska i kyrkan är en viktig fråga också för att ge stöd åt diakonin.
Om vi också tittar tillbaka lite till i backspegeln, så under 2015, när vi måste beröra det, känner jag att vi inom kyrkan, vi gjorde ju fantastiska insatser då flyktingkrisen var som kanske störst. Och fanns tillgängliga dygnet runt 24-7 och, och så. Hur kommer du själv ihåg detta med 2015 och vad vill du lyfta med det arbetet som vi gjorde som parti inom Svenska kyrkan?
Nej, men jag ser ju att hela Svenska kyrkan, och där ska jag nog säga att det kanske fanns någon nomineringsgrupp då som inte kände sig så aktiv, men där var vi nog många som hjälptes åt. Så det ska vi ärlighetensamt säga, att det var inte så att det var Socialdemokraterna som krävde fram enbart, utan vi var många som hjälptes åt att se till att församlingarna var aktiva när det gällde att vara med och ta emot alla de flyktingar som kom. Och faktiskt 80% av Svenska kyrkans församlingar hade på olika sätt ett arbete kring att ta emot flyktingar. Det kunde handla om att ha sängplatser eller språkundervisning eller dagtid, ha aktiviteter. Ja, det kunde ha en mängd olika aktiviteter för flyktingar. Och det där har ju fortsatt. Så i många kyrkor så har man ju även nu aktiviteter för de som då kom som flyktingar till Sverige, som ännu inte har fått jobb, som ännu inte vet om de får stanna. Kyrkan har ju varit väldigt aktiv när det gäller ensamkommande flyktingbarn. Kyrkan är väldigt aktiv i sin syn på flyktingpolitiken och är också kritisk till en stor del av den flyktingpolitik som är idag, där man tycker att man inte fullföljer sina internationella åtaganden. Så det är en fråga som ligger väldigt starkt i kyrkan, och jag måste säga personligen att jag är väldigt glad att vara socialdemokrater i kyrkan och stå upp för kyrkans syn på flyktingpolitiken.
Ibland känns det bara så, Vanja, att vi aldrig fick riktigt kredit för alla de insatser som vi gjorde, utan de bara togs som självklara.
Kanske också kan det väl ligga något bra i det, att människor känner att man tycker att det är självklart att kyrkan ska finnas där. För det kan ju också ligga någon trygghet i det. Man behöver inte alltid säga, åh vad bra kyrkan är. Utan jag förväntar mig att kyrkan ska finnas när det krisar i livet. För det är en del av kyrkans uppgift. Det kan krisa på det personliga planet. Så kan man alltid få tala med en präst eller en diakon. Eller kyrkan har också familjerådgivning. Så där finns kyrkan. Men kyrkan finns också när det inträffar svåra händelser i vårt samhälle. Ja, men då öppnar kyrkan sina portar. Och finns där med stöd åt människor. Och det, jag tycker det ligger något positivt att vi förväntar oss det. För det säger någonting om synen på kyrkan. Det här gör kyrkan utan krav på att få en klapp på axeln. Man bara gör det, därför att det ligger i den kristna tron och synen på människan.
Är det något specifikt som du känner så här i vårt samtal att du vill lyfta så här för de som kanske inte är så berörda eller så aktiva eller känner till så mycket kring kyrkopolitiken och det vi har berört idag i vårt samtal? Men är det någonting som du känner från hjärtat att det här vill jag lyfta? Jag vill passa på att lyfta dessa frågor.
Ja, en sak som jag faktiskt ofta möter, för jag är ju rätt ofta ute nu, även om jag nu för tiden är ute via att sitta framför en skärm och prata med människor och delta på möten runt om i hela vårt land.
Ja.
Så jag har varit med på ganska många möten. Och jag brukar säga det, att kyrkovalet är viktigt naturligtvis för den som är medlem i Svenska kyrkan och kan rösta i Svenska kyrkan. Men den är också viktig för alla andra. Och det måste man se. Och därför måste vi vara med och motivera de som är medlemmar att verkligen rösta. Och även om du inte är medlem, så är det viktigt för dig att många går och röstar. För det har betydelse hur kyrkan demokratiskt är sammansatt för oss alla. Just för det som vi tidigare har sagt. Betydelsen, vilket samhälle vill vi se? Vill vi se ett samhälle där skillnaden mellan människor är stor? Eller vill vi se ett samhälle där vi är många som jobbar för att vi ska hålla ihop och solidariskt upp för varandra? Vill vi det? Ja, då vill vi ha många socialdemokrater i som demokratiskt är med och formar vår kyrka också.
Hur är den allmänna stämningen, upplever du, när du är med på alla dessa digitala möten och träffar många av våra kyrkopolitiker och så, och ni har samtal och så? Hur är stämningen?
Jag tycker att det är en god stämning, och det roliga är faktiskt när jag nu är medverkar på olika, det kan vara föreningsmöten, arbetarkommunmöten eller partidistrikt, att det är så många som är med som inte är kyrkopolitiskt aktiva och kanske inte ens är medlemmar, som sagt. Och de är med och de ställer frågor och säger, ja, jag är visserligen inte medlem, Vanja, men det du säger är jätteviktigt, så jag kommer vara med och se till att de jag känner som medlemmar verkligen går och röstar. Och då känner jag, då har man nått fram med budskapet, då har man fått förstått betydelsen, även om man själv har valt att inte bli medlem. Och en viktig sak, man kan faktiskt gå med som medlem ända fram till den 13 augusti, tror jag det. Och då får man rösta i kyrkovalet. Så om någon sitter nu och tänker att ja, men varför är jag inte med? Jag tycker kyrkan är så bra. Nu kom med som medlem före 13 augusti, då får du rösta kyrkovalet.
Och vi ska också flika in ett par saker här tycker jag. Det ena är ju att i kyrkovalen så är det så att man har fyllt 16 år för att rösta. Det är vi ganska olika med. Och där har vi en stor uppgift att se till så att alla från 16 års ålder att de också går och röstar. Det andra är just det som vi ibland vi kastar ur oss och vi pratar om medlemmar och så. Bara för att alla ska liksom få en siffra här så är, om jag är rätt uppdaterad, så är vi 6,3 miljoner medlemmar inom Svenska kyrkan.
Så det är kanske något färre nu, men ändå det är en stor majoritet av Sveriges befolkning som är med i Svenska kyrkan. Och att vi, jag ska säga då, att vi tappar medlemmar. Det finns en del aktiva utträden. Det gör det. Men det är också så att sedan ungefär 20 år tillbaka så är dopet inträdet till kyrkan. Förut blev man, om man föddes och mina föräldrar var medlemmar i kyrkan, då blev jag också medlem. Så är det inte. Nu måste jag döpas för att bli medlem i Svenska kyrkan som barn. Och då på det sättet så blir det färre. Så man ska kanske också motivera sina goda vänner att döpa sina barn. Absolut. För det är inte fel att bli medlem i kyrkan som barn.
Nej, absolut inte. Men det är en av våra stora utmaningar att se till. Så
ja,
att
vi... det är det. Men det är vi är många. Vi är fortfarande en tydlig majoritetskyrka, och på det ligger också ett ansvar. Det är jag egentligen har velat säga genom hela den här diskussionen. Vi har ett ansvar. Vi är majoritetskyrka. Vi är så starka, och då måste vi stå upp för människovärdet och alla människors lika värde.
Stort tack Vanja för att du ställde upp, och lycka till med ditt politiska arbete, och det är helt möjligt att vi hörs igen innan den 19 september för att uppdatera våra lyssnare ytterligare.
Jag får så gärna höra av dig igen, och alla goda hälsningar till dig och alla vänner, kamrater och alla nere i Malmö och Skåne.